Psyklyft, Hjärnkoll Hallands podcast om psykisk hälsa.
Hej och välkomna till det här avsnittet av Psyklyft som är en podd från Hjärnkoll Halland. Idag ska vi prata om existentiell hälsa. Hur spännande låter inte det? Och vi ska prata med Cecilia Melder, eller vi. Jag ska prata med Cecilia Melder som är expert på området existentiell hälsa. Cecilia är forskare inom området och teolog. Men du kan väl presentera dig själv lite bättre, Cecilia?
Ja, och jag blir liksom så här lite nervös när du säger expert på existentiell hälsa. Jag har lite svårt att se mig som expert. Och jag vet, jag tänker faktiskt att vi alla är experter på existentiell hälsa. För att vi har det, vi vet, vi lever med det. Och på det sättet så är vi alla experter på att vara människor med både liksom de goda och de mindre goda dagarna vi lever i. Så att, men det är såklart, jag har jobbat mycket med att försöka systematisera det här med vad existentiell hälsa är och hur vi kan jobba med det på ett lite mer konstruktivt sätt än att bara känna det hela tiden. Så, ja. Men vem jag är, ja, det där är ju den där svåra frågan. Men jag har i alla fall disputerat i religionspsykologi med inriktning existentiell hälsa. Och jag har en bakgrund också, har jobbat på sjukhus och olika sammanhang. Jag är utbildad teolog som du sa, så jag är präst och har varit präst i många år. Och sen så under de senaste 15 åren nästan så har jag forskat om just det här med vad är existentiell hälsa, hur kan vi förstå det och inte minst hur kan vi liksom stärka vår existentiella hälsa så att det kan bli en resurs för hälsa i vid bemärkelse och bli en resurs i livet. Så det är det som jag har jobbat med då.
Och jag blir nyfiken på en massa olika saker i din presentation, men mest och först kanske, hur hamnade du i området existentiell hälsa? Vad var det som lockade dig dit?
Jag tror att det började redan när jag jobbade inom sjukvården. Jag var väldigt ung. På den tiden kunde man jobba som sjukvårdsbiträde, så det jobbade jag som. Och där så såg jag ju mycket av liksom mänskligt lidande. Men jag såg också att det var så många mera saker än liksom diagnoser som påverkade hur man mådde. Och det var verkligen inte det här, ja, men hur du har det, hur du tar det och liksom så här, eller foten i kläm, jajamensam, alla bara är glada så går det så himla bra. Utan det var på något vis att jag såg att om det fanns en djupare liksom förankring i livet och i tillvaron så kunde det vara en resurs för hur man orkade bära de bördor man har att bära. Och sen när jag då blev prästvigd och var ute i församling så såg jag det liksom lite också från ett annat håll. Att hur människor som hade det väldigt tungt och svårt kunde stärkas genom att verkligen inte jag bara tror på Gud så blir allting bra. Absolut inte så. Men om man började närma sig de här svåra frågorna och började hantera och bearbeta dem, att de kunde få bli resurser, att kunna faktiskt fundera på, ja men hur ska jag se på meningen i livet nu när jag har ingen jobb, jag har ingen utbildning, jag har ingen familj, jag har ingenting, vad är meningen i livet? Och bara att kunna prata om de sakerna och försöka hitta formuleringar och någon slags förankring i hur man såg på det här som var lite mer nyanserat än bara att allting känns skit. Och det var liksom, när jag har sett det från båda håll och så parallellt med det kan man säga så började man också i Sverige uppmärksamma den forskning som hade skett sedan 70-talet ungefär internationellt. Där man just såg att de här, alltså hur man förhåller sig till meningen i livet och hopp inför framtiden och sånt påverkade hälsan. Både den som kan diagnostiseras som blodtryck och sådana saker, men också inte minst självskattad hälsa, hur man mådde. Så det var väl det som fick mig att liksom, wow, här är det jätteviktigt att vi lär oss mer, inte minst i vårt, vad vi brukar kalla sekulariserade samhälle, när vi liksom inte får med sig, vi får inte med oss meningen med livet i modersmjölken liksom, för att det är något som har bestämts att vi ska bli, ja, någonting eller att vi har en mening i livet, utan att det är väldigt mycket upp till oss själva att försöka skapa det nu för tiden.
Och jag tänker också, du var ju inne på det här med sjukvården och så. I sjukvården så behandlar vi ju den somatiska hälsan, alltså den som har med kroppen att göra. Och vi behandlar den psykiska hälsan, den som har med hjärnan att göra. Men kan den existentiella hälsan på något sätt berika både den somatiska och den psykiska hälsan som någon slags... vad ska man säga, ett kitt som fogar samman alltihopa? Eller hur ska man se på existentiell hälsa i den somatiska och den psykiska hälsa och perspektivet?
Ja, alltså absolut. För att vi ser ju i forskning och stora forskningsstudier hur den existentiella, alltså det finns signifikanta relationer som vi brukar säga, alltså det statistiskt säkerställa samband mellan de här existentiella aspekterna och både den somatiska och den psykiska hälsan. Och ibland så, jag tycker egentligen Albert Maslow var en psykolog som presenterade den här alltså behovstrappan brukar vi prata om. Det första behovet är mat och fysisk trygghet och så går det upp och sådär. Och ibland så har man då förlagt den här liksom, utvecklingen och religion och sånt på det översta stegen. Men han menar faktiskt att det är basen. Han talar om att det här, de här life values som man säger, det är instinktoida värden. Det är värden som vi liksom har med oss och som vi behöver. Och det är själva golvet. Och har vi inget golv så har vi ingen trappa att bygga på. Det är lite samma sak här. Att har vi inte ett golv, då är det väldigt svårt att motivera sig varför man ska gå ett varv runt huset, för att man vet att det påverkar hormonerna eller att vi ska gå upp och borsta tänderna. Har man liksom inte golvet, Då finns det så väldigt mycket goda råd som faktiskt faller för att du inte har golvet. Så på det sättet kan jag säga att det verkligen är relevant i psykisk, både inom psykiatrin och i psykisk hälsa och inom den fysiska somatiska vården.
För precis så som du beskriver så tänker jag också att den existentiella hälsan kan ge ett därför till den där frågan. Varför ska jag göra det då? Ja visst, det låter ju bra, det vet jag väl och så, det är ju käckt, men varför? Men den existentiella hälsan skulle kunna ge ett därför.
Precis. Åh, vad bra sagt. Jag tänker egentligen att vi människor är ganska smarta och ganska rationella. Så vi väljer klokt liksom. Jag hade förmånen att genomföra en självmordsprevention tillsammans med Ulla-Karin Nyberg som är överläkare här i Stockholm. Och då pratade vi med de som deltog där som hade gjort allvarliga försök att ta sina liv. Och så frågade jag, är det någon av era behandlare som har frågat er eller pratat med er om meningen, hur ni ser på meningen i livet och för framtiden? Och då sa de ju unisont, nej, vi har aldrig liksom fått de frågorna. Men däremot hade de ju fått hur många sådana här kloka råd som helst. Allt ifrån att de skulle ta sin medicin till att gå runt huset, just som jag sa, eller delta i aktiviteter. Men om man tänker att och upplever att livet är meningslöst och att det inte finns något hopp om att det ska bli något annat, då är det ju ganska... Ja, varför ska man då överhuvudtaget gå upp i sängen? Då behöver man ett därför. Och då kan det här därför vara just den här existentiella grunden. Att faktiskt få hjälp och hitta det som är meningen i livet. Åtminstone det som kan kännas meningsfullt för stunden. Eller det som kan ge hopp inför framtiden. Och många av de här orden som jag nu säger, och när vi tänker existentiell hälsa, då är det så stora liksom. Ja, men hopp, ja, men det är väl att jag ska bli evigt ung och vacker eller någonting sånt där. Men hoppet kanske är att den här dagen ska vara lite okej. Och det är också topp. Och då vet vi att det händer massa biologiska bra saker i hjärnan. Eller att man känner att okej, det kanske inte finns den där, jag kommer aldrig bli Dalai Lama, så det finns liksom inte den här jättestora meningen med mitt liv. Men det var meningsfullt just nu att jag var just här. Så att liksom att också liksom bearbeta, diskutera och få ner det här till någonting som är greppbart. Så att det inte blir liksom bara stora monster, men jag känner inte mitt liv meningsfullt. nej men är det någonting som skulle kunna kännas meningsfullt i närtid? Är det någonting den sista veckan som har känts meningsfullt? Ja, men där kanske meningen i livet ligger. Det är inte så stort och pompöst, men det kanske är att ja, men hunden blev glad när jag kom hem.
Mm.
Jag vet inte om det, it makes sense. Mm.
Ja. Jo, det gör det absolut. Och det får ju mig att tänka också på att i dagens samhälle så är det ju väldigt stort fokus på yttre tillfredsställelse. Man ska äga fina saker, man ska se bra ut på utsidan, man ska umgås i rätt sammanhang, man ska lägga upp bilder på fantastiska måltider och annat. Men det här känns ju och låter som att det handlar om en inre tillfredsställelse snarare än en yttre. Kan man beskriva det så?
Ja, absolut. Men sen så är det också en tillfredsställelse tillsammans med andra. För att det är, jag tror verkligen att vi behöver varandra. Ingen kan liksom, alltså vi blir väldigt sårbara om vi lever väldigt isolerade. Och mycket av vår tid idag betonar ju att vi ska leva isolerade. Alltså jag ska klara det själv. Jag gör sådana fokusintervjuer med ungdomar så frågar jag, ja, men om jag säger personlig tro, de vet ju att jag håller på med så här religiösa och andliga prylar, så frågar jag, ja, men personlig tro, vad är det? Ja, den absoluta majoriteten säger att det handlar om att tro på sig själv. Tro att jag kan fixa det, tro att jag kan lyckas. Mm. Och det är verkligen att lägga ett otroligt stort ansvar på sig själv.
Mm.
För att det är nästan ingen av oss som klarar oss helt själva genom livet. Utan att man behöver, vilket vi också hade tydligare, om man säger förr i världen, lite slarvigt uttryck, där vi levde verkligen tydligt som en del av en familj eller en del av en klan eller hade någon typ av socialt sammanhang eller förening eller så. Och den här individualismen har gjort oss så isolerade från styrkan att möta andra. Men sen så handlar det mycket som du säger, att det är en inre tillfredsställelse. Att kunna känna, eller tillfredsställelse, det är så stort ord på något sätt. Men inre okej. Jag är religionspsykolog då, så jag jobbar ju mycket med psykologiska teorier. Och min teoretiker, man ska säga, det är Donald Winnicott. Och han var då barnläkare till att börja med och sen så vidareutvecklade eller utbildade sig till psykoanalytiker. Och jobbade mycket med barn och barns lek och sådana saker. Och han pratar ofta med good enough. Mm. Att man skulle vara good enough mother. Och jag tänker det där är så bra att ja, men det ska vara good enough. Det är liksom,
bra nog liksom.
Eller bra nog, ja. Mm. Det blir, den där middagen blir aldrig riktigt perfekt. I alla fall inte där jag gör det. Men det är good enough. Och det får vara bra. Det är precis dit vi ska.
Mm. För perfekt finns väl inte? Finns det? Vad är perfekt?
Vad är perfekt och vem bestämmer perfekt? Alltså det är, jag kommer ihåg när min pappa, när jag pluggade då. Då sa min pappa så här, ja, men satsa på G. Har du fått underkänt, alltså godkänt på tänderna. Får du underkänt, ja, men då har du jobbat för lite. Har du fått VG så har du jobbat för mycket. Då har du kollat för mycket. Och det är lite så här, ja, men, och om det blir good enough.
Ja.
Har du liksom lagt ner, blir det väl godkänt på middagen eller? Ja, men då har du lagt ner för mycket energi här.
Ja.
Och det är därför i lagom liksom ambitionsnivå. Mm.
Klokt. Men jag tänker också det här som du var inne på, att man kan ställa hoppet till att den här dagen kanske ändå blir lite okej.
Okay. Mm.
Men är det inte en konst att kunna se, för det kommer ju hända en massa saker som verkligen inte känns okej under den här dagen också.
Mm.
Är det inte en konst att i stunden kunna se att det här var ändå lite okej mitt i allt det andra tråkiga, gråa som jag egentligen inte vill ha. Men här ser jag. Mm. Eller i slutet av dagen så kan jag se att jo, men sammantaget så blev det ändå lite okej. Hur kan man öva upp den? De glasögonen, för att se det.
Jag tror att det handlar om att försöka ställa in liksom sökarfokuset ganska ordentligt på att verkligen betona det. jag tänker en aspekt, jag jobbar utifrån en enkät som WHO har tagit fram, som, där man har sett liksom vilka, vad man säger, existentiella aspekter är viktiga för hälsan. Och en är förundran, är att man kan känna wow, vad häftigt. Och det kan vara liksom musiken, det kan vara tussilagon eller så. Och jag vet att det där har jag ibland tänkt när jag har känt mig väldigt så här, grå själv. Att försöka medvetet se vad kan skapa wow just nu. Och det, jag kommer så tydligt ihåg en gång när jag satt på bussen och det var jättetidigt och det var jättegrått och det var jättetråkigt och höst. Ja, men det var verkligen liksom grått både inne och inne i mig och ute. Och så var det soluppgång och så tittade jag på den och ja, det var väl vackert. Och så sa jag till mig själv, ja, men Cecilia, vad är det du ute och pratar om hela tiden? Nu är det dags att förundras. Varsågod, förundras. Så då satt jag liksom och tänkte så här, ja, men nu ska jag tänka att den här soluppgången är vacker. Och först var det så här, så liksom, ja, måttligt intresserad. Men efter ett tag så drogs jag ändå in i det där. Och liksom, ja, men kolla nu, häftigt, där blev det alldeles orange och nu blev det lila. Så att jag tror att det här är liksom ett försök att medvetet liksom ställa in söka fokuset på det här. Därmed definitivt inte sagt att man ska liksom ignorera det svarta, för att det går inte. Men att någonstans se att bara en liten stjärna gör att det hela blir inte totalt mörker. Mm. Och försöka hitta de där små stjärnorna eller de där små flämtande lågorna av ljus som faktiskt gör att det är inte längre totalt mörkt.
Det glittrar lite någonstans.
Ja, en liten stund för att glittra. Och det kan göra så mycket, tänker jag.
Men jag tänker att vi är ju inte, som du sa, vi får det inte med modersmjölken. Så man kan ju känna att livet är bara grått, allting är bara skit, det här är för tråkigt, jag vill inte vara här, jag vill inte vara med om det, jag vill inte göra det jag ska göra idag. Alltså man tappar gnistan och tappar lusten helt och hållet. Men att då få tanken, jag kanske har lite svag existentiell hälsa, alltså det slår ju inte oss eftersom vi inte har den, vi har inte det med oss. Hur ska man veta att man har svag existentiell hälsa? Hur ska man liksom notera det?
Att man mår pyton.
Ja, men just att koppla det till den existentiella hälsan. Man kan ju tänka att ja, men det är för att jag har den diagnosen, eller det är för att jag har den partnern, eller det är för att jag bor där jag gör, eller har det jobbet jag har. Man skyller på en massa saker, men att komma på, jag kanske kan jobba med min existentiella hälsa. Mm.
Och det är ju en fråga om att vi blir medvetna om det. Det är någonting som vi inte har varit medvetna om i Sverige, och fortfarande inte är det. Men när även om det står att den här dimensionen ska ingå, alltså att människa är kropp, själ och ande, står ju faktiskt en gammal proposition, så är det ju inte så att man efterfrågar det. Nej. Men vi kanske måste börja göra det, och vi kanske också börjar fundera på det själva. Att, ja, det är såklart att det handlar om serotoninhalter hit och dit. Men finns det något sätt att också få en djupare förståelse vad det är som så, alltså gå lite mer på grunden. Vad kan jag ändra? Kan jag ändra någonting i grunden? Inte att man inte ska ta medicin, definitivt inte. Men ändå att man kan tänka att okej, om jag nu mår så här dåligt, då kanske jag behöver jobba eller fundera lite grann på det här med mera grundläggande värden. Det är kanske inte det viktigaste. Är kanske inte att göra middag. Nej, jag vet, nu spårar jag ur lite grann. Men i alla fall. Och jag tror att en sån här sak som jag ser i min forskning, och som jag också ser när jag är ute och gör olika studier av det här, så är det ju det att vi saknar så mycket språk. Mm. Och det här att när man mår dåligt och allt är svart, ja, men då säger man att allt är svart eller allt är bara skit eller så. Men om vi kan få hjälp att nyansera med olika begrepp, och vi kan säga, okej, är det meningslöshet jag känner? Eller är det hopplöshet? Eller är det brist på sammanhang? Eller känner jag att, att du bara får ord för det? Kan hjälpa oss att jag ser, okej, allting känns svart och skit. Men det är delvis för att jag har förlorat mening. Ja, men då kan du jobba konkret med meningen. Eller till exempel, du kan känna att men det är fortfarande någonting jag förundras över. jag fortfarande kan tycka att det är helt häftigt att lyssna på Satva liksom, eller vad som helst. Ja, men okej, fortsätt med det. Då har du någonting att börja jobba med. Och sen kan man liksom utveckla det. Men bara det här att få begrepp på det, så är det inte bara en svart klump som är skit. Utan att man kan sätta liksom, ja men okej, jag har nu förlorat mitt jobb, eller jag har nu, det har hänt. Så det känns att det finns kanske inget hopp längre, eller det finns ingen mer. Alltså bara att börja nyansera upp det gör också det att det är lättare att åtgärda. Det är lättare att veta om man har liksom, ja men jag har ont i benet, eller om det bara känns ont överallt. Har man bara inom citationstecken ont i benet, ja men då vet du vad du ska göra. Men vet du inte skillnaden på vad som är en ben och arm, så blir det ju svårt.
Precis. Kan man träna upp sin existentiella hälsa?
Ja, absolut.
Vad finns det för verktyg då?
Alltså det är ju det jag har jobbat med efter att jag disputerade. Att hitta sätt hur vi kan stärka existentiell hälsa och vidmäktighålla den. Och bland annat så har jag tagit fram samtalskort tillsammans med Lena Bergqvist vid Vuxenskolan i Västmanland, alltså studieförbundet, för att just utifrån de här aspekterna som har funnit i enkäten är relevanta för existentiella aspekter och som då påverkar hälsa i vid bemärkelse, att helt enkelt aktivt prata om de sakerna. Och då är det samtalskort som man, där liksom på ena sidan står lite hur man kan tänka om till exempel hopp, och så på andra sidan så finns tre liksom olika kort på det. En för tanke, en för känsla och en för handling. Och då sitta och liksom, om man har några andra, sitta och prata med det. För att det har vi gjort då ganska mycket. Man sitter i en grupp då. För att min tanke är ju att det är ju liksom ingen som kan vara expert på existentiell hälsa, som jag sa då. Utan vi alla måste liksom hjälpas åt att samla in livserfarenhet. Och då när vi får sitta och så kan jag höra hur någon annan beskriver att de känner hopp. Eller hopplöshet, men hopp liksom. Ja, men då kan jag ju inspireras och känna, ja men det där, vänta, jag har något liknande. Eller man kan inspirera varandra, och det blir också ett sätt att hitta språk för de känslorna man har. Sådana cirklar. Och sen så har jag då utvecklat en större, vad vi kallar intervention, alltså som är mer omfattande om man har, ja men till exempel som har jag använt då i självmordsnära sammanhang eller långtidssjukskrivna på grund av psykosociala diagnoser och så, som pilotstudier. Och då är det mer omfattande insats, för då behövs det kanske lite mer. Så då träffas vi inte en gång i veckan som man ofta gör med de här samtalskorten, utan man träffas två gånger i veckan, och man träffas en halv dag och man jobbar på olika kunskap. Ja, men det är liksom omfattande. Men det är absolut möjligt att göra, och det kan vi se då. Nu är det tyvärr så att det här är ett ganska nytt forskningsområde, och det är fortfarande ganska okänt och lite oaccepterat i Sverige. Så att när man söker medicinska anslag och i konkurrens med stamcellsforskare säger, ja, jag vill studera meningen med livet, så är det liksom suspekt fortfarande. Så. Ja. Så att, men vi har haft möjlighet att göra några pilotstudier på de här större interventionerna. Och där ser vi ju tydligt att man kan öka både den existentiella hälsan, alltså både känslan av hopp och mening och harmoni, och att man där också stärker då hälsa i vid bemärkelse. Även psykologisk hälsa, psykisk hälsa. Så.
Och det är ju hoppfullt att det faktiskt går.
Absolut.
Att träna upp den där mentala konditionen, eller inre konditionen, eller vad man ska kalla det för.
Ja.
Och jag tänker, det här finns ju inte i vården, den här typen av samtalsgrupper. Men hur kan man komma i kontakt med den sortens vad ska man säga, kompisar, liksinnade att samtala med?
Ja, nej, det finns ju, alltså det finns ju på olika ställen idag. Men det är inte så att någon speciell förening har sagt att ja, men vi erbjuder. Det är inte så att Vuxenskolan säger att vi har det hela tiden över hela Sverige. Däremot finns det på Vuxenskolan. Och jag vet också att patientföreningar har det. Och det finns liksom församlingar som har det, så att Vi har mer tagit fram samtalskort som man kan använda, och sen så är det upp till olika aktörer att använda det. Och där vet jag ju att, jag menar, det används, hört att det används som, ja, på tjejmiddagar och partybreakers och liksom alla möjliga olika sammanhang. Men också inom psykiatrin, till exempel i Jönköping har man jobbat med de här samtalen under många, många år med inneliggande patienter. Mm. Och tycker det fungerar väldigt bra, och det är till och med så bra så att det spred sig till personalen inom psykiatrin, och sen så har det spridit sig så nu all personal i hela Jönköping uppmanas att gå 8 veckor i sådana här samtalscirklar för att lära sig att få ett språk för de existentiella bitarna. Så det kommer successivt. Men jag menar, det kanske skulle vara något man kunde jobba med lokalt på Hjärnkoll till exempel. Lokalförening startar de här samtalen. Alltså vi har medvetet sagt att det finns en utbildning som man kan gå, så man kan bli liksom samtalsledare, och det är väl jättebra att man gör det. Men det är inte så som många andra sådana här behandlingar att man måste liksom certifiera sig för 35 000 och det är bara om man är certifierad och gör precis så här som man ska göra som man får använda det, utan vi har tagit fram det just som samtalskort för att man ska kunna använda det på lite olika sätt. Och jag tycker det är jätteroligt att det liksom används i alla möjliga olika sammanhang.
Ja.
Så. Mm. Och just det här att det är det som också är så roligt med dem. De används inom psykiatrin med inneliggande patienter, och det är människor som har det väldigt tufft och svårt. Och sen så används det i helt andra sammanhang. Jag hörde några som hade använt det under julen med sina släktingar. Och jag tycker det är så häftigt att det är liksom samma frågor som kan funka i liksom, som underlag eller utgångspunkt när man diskuterar. Och det säger så mycket om den här existentiella hälsan. Den är så, alltså det är något gemensamt i det. Mm. Att annars blir det ju ofta så här att ja, men vård, antingen så är man sjuk eller så är man frisk. Här är vi alla någonstans miss emellan.
Ja. Och det är ju som du säger, det är ju ganska spännande att man på en sån här sammankomst som jul till exempel, där människor som är knutna till varandra utav blodsband snarare än utav vald vänskap kommer samman, och att man då får ett samtalsämne som kanske till och med fördjupar förståelsen för varför han alltid sitter i en hörna och tjurar varenda jul, eller hon alltid ska flänga runt som ett skållat troll, eller tvärtom, eller vad det nu kan vara. Så det är ju jättespännande.
Det är jättespännande. Jag vet en höst när det var en ganska tråkig och trist höst. Och, ja, men jag och min man, vi hade det ganska jobbigt med familj och påfrestningar. Ja, men sådär som livet är. Och så sa min man till mig, såhär, du har ju till och med tagit med fram en kortlek om det här. Sitta här och gnälla liksom. Okej, upp till bevis lite sådär. Och så tog vi ändå fram de där samtalskorten. Och jag har ju hållit på att korrekturläsa om fram och tillbaka och liksom sådär. Så jag tänkte, ja, det får vi se vad det här duger. Det blev ett jättebra samtal. Alltså vi pratade säkert flera timmar. Och sen, och det verkligen känns så här, ja, men här fick jag en ny vinkel på min man. Och en ny så här, ja, men nu är det här. Nu får jag stödja det han i den. Och likadant. Alltså det blev ett jättebra samtal. Och jag menar, jag är ju ändå ganska indoktrinerad med det här.
Ja, det får man ju säga. Du är ju mamma till det hela, så du har ju tänkt mer än alla andra på det.
Ja, det tror jag inte. Men det var ändå så här, wow, det funkar till och med på mig.
Ja, och det, jag tänker också att det kanske inte bara är så att man ska förstå någon annan, utan att man framförallt ska förstå sig själv.
Ja.
Och sina egna svagheter och styrkor, för de har vi ju allihop. Absolut. Och de ser ju lite olika ut i olika perioder.
Mm. Precis, jo, men visst handlar det mycket om att förstå mer av sig själv. Men, men det som är roligt är ju att man hjälper varandra att upptäcka saker. Och på något vis få större tillgång till sina egna resurser. Och det får man då i samtal med andra. Det är svårt att hitta dem när man sitter på sin egen lilla kammare. Man kan ju naturligtvis göra det. Men just det här att det väcker så mycket tankar när vi pratar med andra om det här. Mm. Och liksom, jaha, du tänker så. Ja, det var ju spännande. Ja, jag tänker kanske inte riktigt så, men jag tänker lite så här. Eller, jaha, du gör så. Ja, men det kan ju jag ta efter. Liksom. Det blir väldigt bra samtal, skulle jag säga. Sen är det ju svårt om man inte har några kanske att samtala, och då kanske just sådana här föreningar och så kan hjälpa till att skapa grupper, för att det är väl tyvärr så att om man inte mår så psykiskt bra så är det svårt att vara sådär social som man kan behöva vara ibland.
Mm, mm. Mm. Och där pausar vi det här samtalet. Du kan höra fortsättningen i nästa avsnitt av Psyklyft.
Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt.